Hej och välkomna till avsnitt 1266 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren. I detta avsnitt ger min kollega John Gustafsson en uppdatering om det senaste i brittisk politik. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en uppdatering om det senaste som hänt i Storbritannien, och det är så här nu att vaccineringarna mot coronan har pågått i över en månads tid i Storbritannien, och det samtidigt som Brexit har fullbordats. Kan du berätta om den här, ja, den senaste månaden och vad som har hänt?
Ja, som sagt, det har varit ganska mycket på agendan den senaste månaden. De flesta av oss har ju fokuserat ganska mycket på det som hänt i USA, men i Storbritannien så har man gått ur EU på allvar. Man har inte längre fri handel eller fri rörlighet med EU. Och det går ganska bra förhållandevis. Viss friktion såklart. Men en sak som det har gått riktigt bra med, det är just vaccineringarna. Så nu ska vi säga, för att sätta saken i perspektiv, Storbritannien är trea i vaccinationsligan, alltså där i rankningen av länderna efter hur många man har vaccinerat som en andel av befolkningen. Ett är Israel på 54%, om man har vaccinerat över halva sin befolkning på en månad. Och två är Förenade Arabemirat på 33%. Och sen har vi då Storbritannien på runt 17%. Mm. Och vi ska säga att bara igår så vaccinerade man 1,2% av sin befolkning. Det har gått extremt bra för Storbritannien. Man kommer i den här takten att ha vaccinerat alla över 50 på ungefär 2 månader till cirka. Och efter det så kan man säga att pandemin i princip är över, för att det är så extremt få under 50 som dör av det här. Så vid det så också är det, så är corona inte en plague längre. Utan sen kommer man såklart att fortsätta, man kommer att vaccinera alla vuxna, i alla fall troligtvis alla barn också. Men man har det är ändå.
Vi ser ljuset i tunneln alltså. Vi ser ljuset i tunneln.
Ja, precis. Och då kan man säga som för att sätta det här liksom lite perspektiv. I Sverige som det ser ut nu i den här takten, så kommer vi inte att bli klara med att vaccinera den vuxna befolkningen förrän hösten 2023. Vi har vaccinerat 2,5% av vår befolkning. Storbritannien ligger alltså på 17. Mm. Det är en jäkla skillnad. Men då ska vi säga att man ska säga vara lite balanserade till Sveriges regeringsförsvar. Vi är egentligen inte så mycket sämre än de andra EU. Och lite där i ligger problemet, för att det här är egentligen EUs fel. För en gångs skull så är det här faktiskt inte Stefan Löfvens regering som har klantat sig, det är Bryssel. Precis, helt och hållet. Jag kan inte lägga så mycket skuld för det här på regeringen, för regeringen har ingen kontroll. Utan det här har fått helt och hållet på EU-nivå, och nu är det EU som har ställt till det. Så att ser vi på andra EU-länder, Frankrike 2,3%, Tyskland 2,8%, Irland 3,3%, Spanien 3%. Alltså, ja, men ni ser, de flesta ligger liksom kanske en liten hårsmån bättre än oss, men inte mycket. Vad jag kan se så är väl bäst i EU verkar Malta vara på 6%, och då ska jag säga att Malta är en väldigt, väldigt liten önation som är väldigt tätt befolkad och har många av de fördelar som Israel och Förenade Arabemiraten har på så vis. Så men Storbritannien har lyckats extremt bra med vaccineringen, och det här kommer såklart få en så att säga dominoeffekt i att den brittiska ekonomin kommer igång snabbare än de europeiska ekonomierna, som kommer att behöva dras med lockdowns och folk som tvingas sätta sig i karantän och folk som gör sjukskrivningar, allt det här liksom mycket, mycket längre tid.
Mm. Storbritannien är ju annars ett land som har haft väldigt stenhårda lockdowns, speciellt London, under ganska lång tid. Alltså det måste vara ett av de hårdare länderna i Europa. Är det fortfarande lika strikt just nu där?
ungefär lika stickt i alla fall. Det finns fortfarande lockdown. Det varierar mellan olika. Alltså det finns vissa regionala skillnader, men jo, det finns kraftiga restriktioner. Men jag menar, när man ser att dödsfallen börjar minska för att folk blir vaccinerade, det finns ju såklart en fördröjning på det, för att dels ska folk helst hinna få båda doserna innan de är fullt vaccinerade. Det är alltså två sprutor man ska ta med ett visst mellanrum. Men när man börjar se det, vilket lär ta kanske en månad till, då kommer de här restriktionerna att försvinna ganska snabbt, skulle jag säga. För så fort man vet att det kan inte bli okontrollerat smittspridning, man får liksom 3000 döda per dag, liksom att det blir liksom verkligen sån katastrof, då kan man betrakta det här lite mer som ett annat folkhälsoproblem i mängden, om man säger så. Och i synnerhet då när man har fått alla över 70 vaccinerade, och alla de som har, alltså ligger i särskilt förhöjda riskgrupper. Det är inte så att den brittiska regeringen vill inte ha lockdown egentligen. Det vore väldigt bra för regeringen rent politiskt och ekonomiskt om Storbritannien blev det första landet i Europa med att kunna gå tillbaka till liksom precis som det var förut. Så jag menar, det här, man kommer inte stanna i lockdown så länge man absolut behöver, men vi ska ju förstå det också, att jag menar, Storbritannien är ett väldigt tätt befolkat land, och i synnerhet då Londonområdet, så att det finns en smittspridning på ett sätt som inte, alltså en risk som inte finns i Sverige, helt enkelt. Så att man måste förstå att det finns olika förutsättningar.
Det här har ju skett samtidigt som Brexit har fullbordats. Alltså, finns det någon korrelation där mellan vaccineringen och Brexit?
Ja. Nämligen kort sagt, anledningen till att det går bra för Storbritannien med vaccineringarna är på grund av Brexit. Kanske ett kaxigt påstående, men jag ska förklara. Så i somras så började man på allvar att nu menar jag alltså alla, det är alltså USA, Europa, hela världen egentligen, börjar på allvar skissa på hur vaccineringarna skulle gå till och hur man skulle köpa in vaccin, hur man skulle testa vaccin, alltså alla de här liksom tekniska detaljerna. Så de första månaderna av pandemin, då var man lite i focktillstånd och agerade mest på att hantera de kortsiktiga effekterna. Men under sommaren då började allt mer fokus komma på hur ska vi sköta upphandlingen av vaccin, hur ska vi, alltså alla de här liksom tekniska bitarna. Och här så gjorde EU vad som skulle visa sig bli ett fatalt misstag. Och det var att man bestämde sig för att man skulle förhandla som block. Så att inget land skulle köpa in vaccin eller godkänna vaccin innan alla länder gjorde det. Man skulle agera helt... EU skulle sköta liksom hela upphandlingen av vaccin. Och sen skulle såklart det nationella sjukvårdssystemet distribuera dem.
En central upphandling men, från EU och sen lokal liksom distribuering från nationerna.
Central upphandling och godkännande, om man säger så, från EUs sida. Och... Storbritannien fick vara med här. Det här var under övergångsperioden och man hade fått vara med i det här om man hade velat. Men Storbritannien sa att det här sköter vi själva utan EU. Och det här var framförallt Labour var extremt tidigt och sa liksom att Boris Johnson håller på liksom mördar folk bara för att han inte vill vara beroende av EU. Ungefär som att det här är bara en Brexit-fantasi, att vi skulle kunna fixa det här bättre än EU. Och det fanns en viss logik i det här påståendet. För idén här, det var ju att EU är så mycket större än något enskilt medlemsland. Så därför, om EU förhandlar, så kan EU förhandla fram en bättre deal, en större mängd rabatt, om man säger så. Och sätta mer press på läkemedelsbolagen än något enskilt medlemsland skulle kunna göra. Och om medlemsländerna istället hanterar det här var för sig, så kommer man att bjuda över varandra. Så att det blir så att vaccinen kommer bli väldigt dyrt, i synnerhet då för för de lite fattigare medlemsländerna. Så det fanns en logik här, men som alltid med EU, för att EU är så extremt ineffektivt, så jag kan säga så här, hade man gjort allting som Storbritannien i övrigt, så hade man kanske lyckats lika bra, men EU är så extremt ineffektivt. Och det var det här som EU-anhängare hela tiden har rundat för. Att det här med att man klagar på Bryssels byråkrati, det kanske låter populistiskt, men det finns en Brysselbyråkrati. Och på grund av den byråkratin så bestämdes Storbritannien sina vaccin redan i somras. Så 3 månader innan Bryssel gjorde det. Alltså innan det fanns ett vaccin. Så det Storbritannien gjorde, det var att man gick till massor av läkemedelsbolag i somras och tidigt under hösten innan det fanns ett vaccin. Och sen så sa man att vi betalar i förskott för att få 30 miljoner doser av det här vaccinet, 100 miljoner av det här vaccinet och så vidare. Och vi betalar i förskott, vi betalar trots att vaccinet inte finns, trots att vaccinet inte är godkänt. Men ni måste börja, alltså ni måste liksom på något vis prioritera oss. Sen, eller ni måste börja liksom sätta upp ett distributionssystem redan nu för det här vaccinet. Som inte finns, men ändå.
Mm.
Och det här gjorde att man fick, dels fick man extremt bra priser för att läkemedelsbolagen behövde, var ju desperat efter att få pengar som man skulle kunna använda till forskningen av det då icke existerande vaccinet. Sen gjorde det också i och med att man visste att ja, men det kommer att komma ett vaccin, så kan man börja liksom göra tester av distributionssystemet, så att man testar ungefär att när vi har vaccin från AstraZeneca, hur ska vi ta vaccin från AstraZeneca till det här sjukhuset, den här kliniken och så vidare och så vidare. Så man kunde börja göra liksom
infrastrukturen.
Precis. Och det här gjorde att när vaccinet väl kom, ja, då hade Storbritannien ett distributionssystem redan innan. Man hade redan paxat vaccinproduktionen som man hade där i början. Man hade helt enkelt redan systemet klart. Medans för EU så ville man inte godkänna något vaccin innan. Man ville inte godkänna vaccin till särskilt snabbt. Man ville inte köpa ett vaccin man inte hade godkänt eller ett vaccin som inte fanns ännu. Och det här gjorde ju att processen gick flera månader efter Storbritannien och efter USA, kan vi säga också. USA ligger också mycket, mycket bättre än EU. De har vaccinerat cirka 10% av sin befolkning så här långt. Så det här gjorde att för att EU kan inte röra sig med den flexibilitet som krävs i en kris, att ja, men nu måste vi bara se till att vi godkänner det här vaccinet, nu måste vi påverka distributionen, nu måste vi chansa och köpa in liksom hypotetiska vaccin som kanske inte finns men som vi vet att de har läkemedelsbolagen jobbar för att utveckla.
Mm.
För att man inte hade liksom den krismentaliteten så rörde man sig i samma långsamma byråkratiska takt som man alltid rör sig i. Och som inte har så stor skada i, liksom, om man säger, i fredstid. Eller den är irriterande fredstid, men den är katastrofal i kristider. Och på grund av det det skulle förvåna mig om EU kommer gå tillbaka, alltså back to normal det här året. Alltså det går så extremt långsamt nu. Och det här är ju såklart någonting som irriterade EU ganska mycket, det här att Storbritannien fick sina vaccin så mycket tidigare och de hade distributionskedjor som var så mycket liksom redan uppsatta och allting. Så de började mucka gräl med Storbritannien, vilket för oss in till den största storyn de senaste 2 veckorna ungefär.
Ja, men berätta om det, den här dispyten nu som pågår mellan EU och Storbritannien gällande vaccineringen.
Mm. Nu ska vi säga, vi skulle sätta det här i imperfekt, pågick, för att EU har backat kring det här nu. Men det som hände det var att, så AstraZeneca är det företag som har levererat vaccin till Storbritannien. Jag tror att det finns ett företag till, men det är huvudsakligen AstraZeneca, kort sagt. Och AstraZeneca är också ett av de läkemedelsbolag som har gått med på att inte gå med vinst överhuvudtaget på det här, utan de gör det här så för at cost, så att säga. Alltså priset för vaccinet är bara produktionskostnaderna, inget mer och inget mindre. Det är liksom och trots att AstraZeneca erbjöd liksom både EU och Storbritannien att ni kan köpa in det här vaccinet som vi håller på att ta fram, och ni kan köpa in det för liksom bara själva produktionskostnaden, så var det bara Storbritannien som nappade på det här. Så i alla fall, det som EU anklagade AstraZeneca för var att man skulle ha prioriterat Storbritannien och man hade brutit mot kontraktet som EU hade gjort oss slutligen med AstraZeneca. Så som man sa lite grann, ni har stulit våra liksom europeiska vaccindoser och gett dem till britterna. Och man sa också att man hade tagit doser som hade producerats i EU och skeppat dem till Storbritannien. Nu ska vi säga att vaccin produceras också i Storbritannien. Men så alltså man anklagade liksom Storbritannien för vaccinstöld, mer eller mindre. Och det här var ju fullkomligt absurt till att börja med. Jag måste säga att en av de roligaste grejerna som kommer att ta det här är alla memes. Och det här, att man brukar säga om Brexit-anhängare att de säger they take our jobs, alltså syftet på invandrare. Och nu är det EU som istället håller på att skriva they take our jabs, alltså injektioner. Men det här var helt absurd från första början, för det finns absolut ingen sans att något företag, i synnerhet inte ett multinationellt företag som för helvete har större delen av sin verksamhet i EU, skulle få fullt allvar bryta mot ett kontrakt med EU för att prioritera ett icke-EU-land. Liksom, det händer inte. Det måste man ju ändå fatta om man kan liksom grundläggande företagsekonomi. Att, jag menar, AstraZeneca skulle aldrig liksom ge upp en marknad på 400 miljoner pers för en marknad med 60 miljoner pers. Liksom, det skulle helt enkelt aldrig kunna hända. Det är så grundläggande företagsekonomi som det bara finns. Alltså, man kan säga så här, att EU hamnade i skadekontroll, alltså damage control mode, och man var tvungen att fylla ifrån sig på någon. Så britterna konspirerade för att stjäla våra vaccin tillsammans med de hemska AstraZeneca. Det var väl ungefär det bästa man kunde komma på med liksom 2 dagars notis när folk började ställa frågor.
Och hur hanterade Storbritannien och AstraZeneca det här då?
De hanterade för att AstraZeneca hävdade att det de hade gått med på i kontraktet, det var att de skulle leverera EU, alltså vaccindoser till EU, mycket riktigt. Men man skulle göra det på best reasonable efforts. Alltså bästa resonabla, liksom, man ska ha de bästa resonabla åtgärder som krävs för att leverera de beställda vaccinationerna. Och det finns ju bara ett litet problem, för att Storbritanniens kontrakt med AstraZeneca var så mycket bättre. Där var Storbritannien faktiskt prioriterad, och där fanns det ett distributionssystem som var liksom inbyggt i kontraktet redan. Medan EUs advokater hade helt enkelt klantat till sig. För att istället för att se till så att AstraZeneca måste prioritera EU, för det hade man inte kunnat säga. Man hade kunnat säga att, jag menar, alla vaccin som produceras inom EU måste gå till EU-länder. Det hade man kunnat säga. Man hade kunnat säga att ni måste leverera vaccinationerna innan det här datumet. Eller man hade kunnat säga att om ni inte kan leverera så här många doser inom det här datumet så måste ni betala tillbaka så här mycket pengar. Eller vad som helst, men det hade man inte. Man hade bara best reasonable efforts. Och den termen är juridiskt sett inte definierad. Och är därför helt värdelös. Det finns ingen juridisk definition av vad det innebär än. Så och i och med att den termen inte är definierad så går den inte heller att upprätthålla i en domstol. Så utan det kan man kan helt enkelt argumentera kring huruvida AstraZeneca kunde ha gjort något mer för att öka leveranserna till EU. Men det går inte att definiera för att EU glömde bort att man kanske, när man förhandlar med läkemedelsbolag, ska man kanske ha liksom kolla det finns lite i kontraktet.
Mm.
Det lyckades EU som har typ 10 000 advokater anställda direkt hos sig att helt glömma bort. Och det säger en hel del om hur bra EU är på att hantera kriser. Att man inte, jag menar, då signerar man ändå kontraktet 3 månader efter Storbritannien signerade sist och ändå var Storbritannien bättre förberett. Man hade hur lång tid som helst på sig att täcka till alla möjliga kryphål som AstraZeneca kunde ha utnyttjat. Nu ska jag säga att AstraZeneca har egentligen inte gjort någonting fel. De har gjort bästa för att leverera till EU. Det är bara det att EU tog väldigt lång tid på sig. EU består av 27 medlemsländer som inte har färdiga distributionssystem som Storbritannien hade. Alltså det är helt enkelt mycket krångligare att handskas med EU än att hantera än att handskas med Storbritannien. För Storbritanniens myndigheter och Storbritanniens regering har från dag ett förstått att det här är en kris. Här kan vi inte ha alla regler, alla krav som vi har i ett vanligt läge. Det har ju inte gjort. Så, och det är väldigt typiskt EU.
Men hur har Storbritannien reagerat på angreppen så att säga?
Ja, jag kan säga så här att reaktionen inom Storbritannien var faktiskt väldigt ensidigt i att man stod på regeringens sida här och sa att vi ska absolut inte ge bort några av de miljontals vaccindoser som vi har lagrade. Det kommer liksom over our dead body, om man säger så. Det här är EUs problem helt och hållet, att de inte beställde vaccin i tid. Det är EU som måste ställa till det för sig själva hela tiden. Och det här är något som är väldigt viktigt, för att även de som var alltså varma EU-vänner tyckte att, ja men nu, vad håller de på med i Ryssland? Ungefär. Att det här, liksom, man kan inte på fullt allvar tro att Storbritannien ska gå med på att ge bort vaccin eller liksom säga åt AstraZeneca. Jo, det var det EU ville att Storbritannien skulle göra, att man skulle säga åt AstraZeneca att sluta producera vaccin åt sitt eget land och börja producera åt EU istället. Och det är liksom, ja, how about no? Men de flesta i Storbritannien tyckte mest att det här var komiskt. Och Brexit-anhängare i synnerhet tyckte att det här var väldigt, väldigt komiskt. För att man kan säga att alla i Storbritannien fick en påminnelse om varför man röstade för att gå ur. Att det är så här EU är. Liksom det är det här vi inte längre måste handskas med.
Just det.
Så, sen så ville EU då hämnas för det här genom att stoppa export av vaccin från EU till Storbritannien. Och det här, nu ska vi säga att det finns ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien, så det här skulle gå tvärs emot det. Men man vill helt enkelt, alltså då, man kan säga att man fick ett raseriutbrott i Bryssel. Man kan inte beskriva på annat vis utan att vi upprättar handelsbarriärer mot Storbritannien liksom 4 veckor efter att vi slutade ett handelsavtal för att de inte vill dela med sig av vaccinen som de köpte före vi köpte våra.
Mm.
Det är precis så absurd som låter. Men så tog man det här ett steg längre. Och så sa man att man kommer även att blocka vaccinexport till Nordirland. Och det här, för det som har gått med i Brexit-processen, det här är ju väldigt intressant. För att EU insisterade under hela processen på att Nordirland, alltså det kan inte bli en gräns. Det får inte finnas någon fysisk gräns mellan Nordirland och Irland, för det skulle äventyra fredsprocessen där. Och därför måste det fortsatt vara fri rörlighet mellan Irland och Nordirland, och det måste fortsatt vara fri, alltså frihandel, oavsett hur det går med resten av Storbritannien, så måste det vara frihandel mellan Nordirland och resten av EU. Och det här gick Storbritannien med sig, så att även nu, trots att man har gått ur EU, trots att övergångsperioden är över, så är Nordirland lyder fortfarande under EUs regler. Man är fortfarande en del av den gemensamma marknaden. Men EU sa helt enkelt att okej, så vi krävde att Nordirland skulle vara en del av den gemensamma marknaden och handla med EU, precis som att de var en EU-land, men vi ska ändå blocka vaccinexporten till Nordirland. Och det enda sättet att göra det, det enda sättet att blocka export av vaccin till Nordirland, det är ju att upprätta fysiska gränskontroller vid gränsen mellan Irland och Nordirland, det som EU i 4,5 år har sagt skulle vara så otroligt katastrofalt och äventyra fredsprocessen. Så jag menar, det gick alltså bara några veckor mellan att ja, men vi måste skydda flera på Nordirland till att spansmän upp gränskontrollerna, soldater vid gränsen, inspektera varenda jävla lastbil. Här ska inte smugglas in några vaccin heller.
Mm.
Det är precis så absurd som det låter, men det visar också hur lite EU egentligen bryr sig om Nordirland, vilket också jag tycker vi ska tänka på innan vi ska se att EU är ett fredsprojekt. Liksom, så där mycket betyder fred för dem när det kommer till krisen.
Men kommer det bli så här i praktiken då?
Innan jag kom till hur det här slutade, ska jag också säga att det här kom per direktiv från EU-kommissionen utan att man först hade informerat vare sig Storbritannien, Nordirlands regionala regering eller Irland. Det här kom alltså, Irlands regering fick reda på det här via media. Så att, och det här kommer alltså efter 4,5 år av att EU har sagt, jo men vi ska stå med Irland, vi ska vara solidariska, liksom, vi ska inte, liksom, vi är helt på Irlands sida. Man använder Irland som ett slagträ här, att vi kan inte riskera en våldsutveckling på Nordirland, för det skulle kunna drabba Irland också. De är ett medlemsland, och vi måste skjuta dem från det här ungefär. Så, och till slut så tar man ändå ett beslut som, om man nu har rätt i det här med att en fysiska gränskontroller skulle äventyra freden, så kan man säga att man tog det beslutet utan att ens ha informerat regeringen i Dublin. Så jag menar, och det är också något som många i Irland har blivit väldigt besvikna och frustrerade över. Att, och det är lite av en bättre klocka för många där. Så där mycket bryr sig EU om er egentligen. Liksom, trots alla fina ord tidigare. Så jag menar, de bryr sig så lite om att de bryr sig inte ens om att underrätta er regering. Om en sån här grej. För att det är Irland som skulle behöva sätta upp de här gränskontrollerna i praktiken. Det är Irlands polis, Irlands militär som skulle behöva se till så att inga vaccin kunde ta sig in i Nordirland via Irland. Det är så det skulle behöva bli i praktiken. Så att er militär ska gå upp till gränsen och vakta i det mest typ volatila området i Västeuropa. Och vi tänker inte se till er regering i förväg. Det var just budskap. Så, alltså, det här skulle vara en väldigt allvarlig situation, men som Brexit-anhängare så måste jag säga att det skulle ändå vara jävligt komiskt. Det är också väldigt kul att följa mina, jag har ju bott i en stor del av mitt vuxna liv, och det är väldigt kul att följa de reaktionerna på Facebook från folk jag känner där.
Mm.
Men hur som helst.
Ja, men hur reagerar de då? Lite kort, bara väldigt kort.
Irland, de reagerade med att för typ första gången någonsin ställa sig på Storbritanniens sida.
Mm.
Och det här gjorde också att alla partier på Nordirland var också på Storbritanniens sida, även nationalistpartierna som Sinn Féin. De enda som var på EUs sida, intressant nog, i hela den här politiska debatten, det var Scottish National Party och Nicola Sturgeon. Men Då ska vi tänka på att hon vill ha skotsk självständighet och hon vill att Skottland ska bli medlemmar i EU efter självständigheten, och hon måste gå snara för EU-länderna om det här ska ha en chans att bli verklighet helt enkelt. Så det finns politiska incitament där som inte är till Storbritanniens fördel kanske. Men nu som helst, EU drog tillbaka det här och sa i princip, vi skojar bara, typ. Det här att nej, man sa inte att man bara skojar, men man sa så här, vi menade inte riktigt allvar där, liksom. Det här var inte helt genomtänkt. Och nu den här veckan så väntar ju möten i EU-kommissionen, och Ursula von der Leyen, alltså EUs president, kan faktiskt tvingas avgå över det här, för att det här anses att det här var hennes idé alltihop, och hon har skämt ut hela EU och gett otroligt mycket politisk vind i seglen hos EU-motståndarna. Och vi ska ju säga att jag vet inte hur mycket von der Leyen egentligen har med det här att göra. Jag tror att det finns fler kockar till den här soppan, om vi säger så. Mm. Men von der Leyen är inkompetent, det visste vi sedan tidigare. Hon är ett typiskt exempel på att personer du inte vill ha i ditt hemland, de skickade till Bryssel, ungefär. Hon var tidigare försvarsminister, och och som försvarsminister så drabbades arméerna sån extrem brist på material att man började använda, i militärövningar så började man använda städmoppar istället för gevär. Alltså man hade alltså inga riktiga vapen till alla, så att vissa fick använda moppar. Godkatt, det här hände faktiskt.
Men von der Leyen, hon hamnar i en kris nu på grund av det här.
Hon har blivit så att säga kicked upstairs. Hon var för inkompetent för att vara kvar i Berlin. Samtidigt lite för mäktig för att man skulle avsända och se henne rätt av. Så hon fick bli EU-president. Mm. Liksom, det är så perfekt. Quintessentially EU. Liksom, det är precis som man gör hela tiden. Och grejen är att som med de flesta inkompetenta politiker så blir deras inkompetens inte helt uppenbart förrän det uppstår en kris. Och det kan man väl säga med von der Leyen och kommissionen i sin helhet, att det visar sig än en gång. Det är krisläge som det visar vilka som är ledare och vilka som har prioriteringarna rätt. Och jag ska också säga att en sak som man har klagat på inom EU-kommissionen, och en sak som faktiskt kan fördröja vaccinen ytterligare om det skulle bli så här, som många EU-anhängare inom Europaparlamentet har klagat på i alla fall, det är att man vill att vaccindoserna, alltså vaccinförpackningarna, ska ha EU-flaggan på sig. För att annars vet ju inte folk att de får vaccin av EU. De vet ju inte att de ska liksom vara tacksamma till Bryssel för det här.
Jag tycker det här låter lite grann som att EU gör som Donald Trump. Alltså dels så skickar han ut sina beslut på Twitter istället för de officiella processerna, och så gjorde man nu med Nordirland, och sen så vill han skriva Trump på stimulanspaketen, och de vill skriva EU på sina vacciner.
Jo, precis. Och vi ska väl säga att den här idén känns som att, för det här är ju, jag menar, en sak som EU är bra på, det är att marknadsföra sig själva för det. Allting som får EU-medel, där är man ju väldigt noga med att det ska stå på noll skylt egentligen, liksom, om en byggnad är byggd med EU-medel till exempel. Den idén känns som att Trump fick av EU snarare än tvärtom. Men det här är liksom att okej, så du har liksom flera tusen europeer dör varje dag i corona, hela ekonomier befinner sig i nedstängning. Vad ska vi prioritera idag? Jo, flaggmärkning! Det är så otroligt typiskt EU att man ens kan komma på tanken!
Det är nästan sovjetisk liksom godhetssignalering ungefär.
Ja, precis. Det är... det här är... Vad ska jag säga? Vaccinprocessen har gått bra i Storbritannien. Den har gått nästan lika bra i USA. Jag menar, om man ser på Australien, Nya Zeeland, synnerhet, de har inga coronafall överhuvudtaget. Det här, hela krisen har varit en otroligt stor seger för den anglosaxiska världsordningen och den anglosaxiska synen på regeringen, om man säger så, alltså på, och på statsmakten. Så, och det är den bilden som nu börjar sätta sig, och det är det som gör folk nervösa i Bryssel, minst sagt.
Mycket intressant. Ja, men vad bra, då har vi fått en uppdatering om den här disputen mellan EU och Storbritannien gällande vaccinet, och vi kan säga att Storbritannien har utklassat EU i frågan om vaccineringen. Har du något mer att tillägga?
Vi kan nöja oss här för den här gången. Det här är det finns fler roliga anekdoter här, men vi kan svara det här nästa uppdatering.
Ja, okej. Tack, John.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1266 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på världen som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.